Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till Eventet på Katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och den som går i bakgrunden är min kära hustru Britta. Men hon kommer inte att spela en central roll i podden idag. Det kommer däremot Patrik Sellman att göra. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Det är bra. Jag har kommit hem från ytterligare en Norrbottens resa nu då.
Gud, du flänger.
Ja, alltså det är ju tur man har sin hustru med sig. Hon är ju från Norrbotten.
Just det, hon hittar.
Ja, framförallt så orkar hon ju köra långt, va?
Alltså Norrlandskör, det är ett begrepp även för kvinnor.
Ja. Men ja, precis. Alltså, nej, men åker man upp dit åren som jag var i Haparanda, nej, men då åkte de 25 mil, vet du, och kom på föreläsningen. Jag brukar säga det att en Skånemil, det är ungefär som 10 Norrbottens mil.
Ja.
Jo, men jag har haft kurser där nere så att jag tror nog att det stämmer faktiskt.
Alltså som folk är villiga att åka eller som det känns att köra det själv? Det måste ju vara som folk är villiga att åka.
Ja, och hur det känns och upplevs. Jag tror det är det som ligger i botten.
Ja.
Att man liksom inte är van helt enkelt.
Just det. Ja, för det har kommit för mig då sen jag träffade Britta från Umeå.
Ja.
Min förra fru var från Karlstad.
Ja.
Så då var 30 mil skitlångt. Men nu är det 65 mil till Umeå. Eller 70 till och med härifrån. Och så nu är liksom 30 mil inget långt för mig längre.
Nej, men så är det. Alltså, min hustru berättar ju att de kunde ju åka från Boden ner till Umeå och gå på dans. Hade de förfest i bilen och så var de på krogen där och så sov de i bilen hem när chauffören...
Fan vad mysigt det lät. Hör du, Patrik?
60 mil på en kväll, vet du.
Det är bråda dagar.
Ja.
Jag kommer inte ihåg om jag snackade om det förra veckan, om det hade satt igång. Men landningen är i full gång här hos mig nu.
Ja, jag hörde. Alltså, 5 + 4 lamm.
Och första tackan fick ju 5 lamm då. Men bara 3 levande. De 2 sista var mycket större, vita och döda. Så jag vet inte vad som har hänt där. Jag undrar om de blir befruktade 2 gånger eller? Ja, det är jättemärkligt allting.
Nej, de är dubbelt så stora, de blir befruktade 2 gånger. Nej.
Men att hon har blivit det. Alltså tackan.
Ja, okej. Okay.
Alltså där har jag fått lära mig då. Tackor är som katter, att de kan ligga flera gånger.
Ja.
De är som ett sparkonto. Man bara stoppar in mer och mer och mer. De får större avkastning.
Ja, du tänker så. Okej.
Ja, jag vet inte. Och jag orkar inte heller riktigt dra igång det här. För det är alltid så jävla många som ska hålla på att läxa upp en om får när man pratar om får. Jag vet inte vad det är med får som gör att folk blir så sugna på att lägga sig i och mansplaina och på ett ganska osoft sätt, tycker jag.
Men du vill inte exponera dig, Kalle.
Ja, men lite så, lite det är känslan. Men, ja.
Men
vi fick
men,
i alla fall...
gäller inte det annat än får också?
Det är värst med får.
Är det värst med får?
Ja, det var absolut värst med får. Jag vet inte vad det beror på. Men om du har får, bli inte en sån som ska hålla på och mästra andra hela tiden om din får. Dina får. Det var ju jättekul. Det är jättekul med så här många lamm såklart. Vi har 3 attacker tror jag som är kvar som ska lamma. Jag har inte kommit igång ännu. Och Och den första där som fick 5, hon är ganska smal, så henne håller jag koll på, matar jättemycket och sådär. Och så flaskmatar jag lite till höger och vänster där inne, bara för att det är så jävla många. Så att jag tänker att det är bra att hjälpa till. Men jag har en grej som, nu kanske jag vill be dem att bli mästrad ändå, men det är en som heter Ahsoka, som känslan är att hon mår jättebra och är fin i hullet och växer jättemycket och så här. Men det känns som att hon håller på att bli ett flasklam, som att hon blir liksom lite lat av att dricka flaska. Det är så mycket enklare att bara bli ihälld välling istället för att dricka från ett juver.
Mm.
Det är min känsla.
Det är väl så här att när de är många så kanske man ska göra så där att man stödfoda, men samtidigt så blir de ju mättare och dia mindre.
Ja.
Så att det är ju en balansgång det där.
Ja, det är bara för att jag tänker att den där tacken är så otroligt, hon känns smal, och trots att jag har hållit på i flera veckor, alltså även innan landningen så har jag hållit på och försökt mata upp henne, men sen kom jag på det där med att då kan lammen bli jättestora och bla bla bla. Men det är väldigt mysig grej som händer på våren i alla fall, det här med att få lamm. Jag tycker att det är, vi hade inga förra året, och det är verkligen som att addera något till gården. Alltså, det är ju otroligt mysigt. Jag ska aldrig mer ha en vår utan lamm, tror jag.
Mm. Nej, men det är lite som med hundvalpar och så också, tycker jag. Alltså, nej, men man är ju så där otroligt nöjd när de hämtar valparna efter 8 veckor.
Ja, då är det klart, ja.
Jag funderar lite på vem som är nöjdast, om det är tiken eller husse och matte.
Jag tror
nöjdast.
Tiken alltså.
Ja, jag skulle tro det.
De brukar vara ganska läst när de kan stå upp och valparna kommer och springer fram och diar när tiken står upp. Då vet man, när hon ser så här less ut, då tänker man att det är klart för henne.
Ja. Nej, men så är det ju. På tal om det, vi var ju i Haparanda här för 3-4 veckor sedan. Och hade, för jag och min hustru, en Norrlandsturné då.
Ja.
Vindeln och Haparanda. Och så börjar vi runt Uppsala där. Östhammar och Dalby. Och sen har vi ju sett ut en hanne i Nordmaling.
Just det.
5 mil söder om Umeå. Och hon börjar ju löpa, vet du. Och vi var ju iväg på en annan turné här och på sportlovet, och då var ju Hjalmar här, livepodd Hjalmar här och skötte stället.
Livepodd Hjalmar.
Ja, och när vi kom hem då var det ju full löp där. Men, och vi var ju iväg på, ja det var så där, det var jag som hade varit iväg. Jag kom och vaknade 4:30 och gick upp och åkte hemåt 20 mil och sov någon timme, och sen åkte vi och tog ett sånt här progesterontest för att få träffa rätt dag när man åker så långt, va? Och den hade inte kommit igång, och sen var vi, alltså det var, fanns ju, men inte börjat stiga ordentligt än då. Och hon sa så här: ni behöver nog komma på tisdag om vi ska träffa rätt, sa hon. Hon har alltså tagit på timmen nästan med Likos alla 3 kullar. Så hon är oerhört duktig. Det är ju smådjurskliniken i Torsby.
Shout out till
Pia. Och det var ju bara det att vi var ju inte hemma då, va. Vi kom hem på torsdagskvällen sent. Eller om det till och med var på fredag förmiddag. Åkte upp vid 15 och då hade det ju slått i taket, vet du. 65. Jag vet inte vad det är enhet. Men
gravidpoäng.
Ja.
Kåthetspoäng.
Nej. Hur lång när ägglossningen var, hormoner.
Ja.
Ja, man kan väl säga så.
Kåthetspoäng
då.
Men, kan man säga. Ja.
Och hon hade haft ägglossningen i lördags. Men när vi åker hem så är ju min son och hans familj här och vi ska vara barnvakter, så vi kan inte åka direkt. Och det blir, min dotter kommer på kvällen, så på lördag kväll, så att vi ska kunna åka på söndag morgon. Åker upp och tänker att bara det inte är för sent nu liksom. Kör 70 mil. Och hon är inte jätteglad, kan jag väl säga. Men hon är lite så där försiktig av sig, den där tiken då. Så att Man kan säga så, han är också nybörjare, för det var för första parningen med den artikeln. Och han kan, man kan säga så här, han blev lite osäker.
Ja, det kan man ju känna igen.
Ja, precis, precis. Och men hon lugnar ner sig i alla fall, men då är han ju för slut sen där, va. Och men vi åker dit på morgonen, och då har ju han klurat hela natten hur det här ska gå till egentligen, för det gick inte så bra för han, om jag ska vara riktigt ärlig. Hon försökte tvätta sig i stund och sånt där tiken sen, om vi säger så. Och ja, och sen, men på måndag morgon då, han, hon går in, och han går in där 45 sekunder. Du förstår vad han har klurat hela natten.
Du lade upp en bild på det här, Patrik. Det ser så himla kul ut. Du håller ju i din tik, och sen håller en kvinna i handen.
Ja.
Och det är så starkt, för att det, man får känslan av att ni gör allt för att undvika ögonkontakt, du och den här kvinnan.
Ja, det är du som tänker så. Vad vi gör i själva verket, Kalle, det är att man sitter ju där i 20 minuter. Så man sitter ju och pratar. Och då är det ju så här att det är lite kallt där inne. Det är skitkallt där inne på betongplattan. Mm. Och det beror på att det har varit en brand som de lyckades släcka.
Jaha.
Och då tittar vi på skadorna i taket och funderar på tätskikt och sådana grejer.
Såklart. Så. Alltså never not hålla på, Patrik Sellman.
Det gäller ju att utnyttja tiden.
Verkligen. Vi inspekterar bjälklag, gör vi nu. Du, apropå gravida hundar, så när jag kom ner igår morse så tyckte jag att det drog lite kallt. Och det var också lite konstigt, för det var liksom inga hundar som mötte mig när jag kom ner för trappen. Och då visade det sig att de hade lyckats öppna ytterdörren och rymt. Och vi har ju idag 3 hundar, 2 jakthundar och en gårdshund. Gårdshunden får mig lite ångest där. Hon är bara en ung hund, så man tänkte så här, fan, hoppas inte hon har dragit med de där jakthundarna. Då kanske hon inte hittar hem igen. Men hon kom ganska snabbt här på gården. Hon var någonstans och käkade lite bajs, kattbajs eller någonting. Men sen så insåg jag då att de stora hundarna var borta. Och Nadja är ju glad i jakten, och det är ju Kerstin också. Kerstin är jämthunden då, hon är ju då supergravid. Alltså hon ser ut som en trafikkon, för att hon är så tjock. Alltså hon är väldigt, väldigt bred på mitten. Hon ska föda om 10 dagar. Så jag fick ju liksom lite panik över att hon var borta. Och de har ju rymt förut. Så då går man först in och kollar alla lokala Facebookgrupper. Ingen har skrivit någonting. Sen började jag åka runt och lyssna efter skall. Och jag åkte runt här. Vi bor som på en halvö, en ganska stor halvö. Så det är ändå några mil att åka runt. Och de kan ju gå långt, hundarna också. Nu är djuren rör sig inte riktigt så här. Alltså i Norrland kan ju hundarna springa 2 mil efter en älg. Men här gör de inte det, för älgarna går inte så. Därför att det är vägar och hus och de är vana vid folk och så här. Men jag hörde inga skall. Jag åkte runt hela dagen. Till slut, alltså, jag känner också ångesten växer i mig. Så här. Jag har ju liksom en lista med valpköpare och det är ganska mycket pengar och jag tycker synd om henne. Och tänk om hon, liksom, förlossningen har satt igång nu när hon är ute och springer. Liksom, vad fan ska jag göra? Och så mässar jag med dig, och du sa det där att de kan hålla på och gräva sig ett gryt någonstans för att föda där. Men att det kanske var lite tidigt och så här. Så ja, ångesten växer. Jag får liksom fysisk ångest. Jag får frysa. och så jävla jobbigt. Och så till slut då så bestämmer jag mig för att jag ska få skriva i liksom den lokala Facebookgruppen då. Jag får göra en efterlysning. Och det här har jag dragit mig för under dagen. För att,
ja, men man, lite liksom, skämmigt är, ja, det.
Det är ju liksom skämmigt. Exakt, det är skämmigt. De får inte vara lösa nu. Och vi har ju också, eftersom folk vet vilka vi är och så här, så alltså, man tänker att eller det kanske bara är fantasi, men det är som, jag vet i alla fall några som bor runt här som är ganska glada i att snacka skit och så här. Så jag drar mig för det där, men till slut så får jag liksom, jag gör det. Och då ringer en kvinna direkt, och hon hade sett Kerstin klockan 9 på morgonen i sommarstugområdet nere vid vattnet här där, i närheten av där vi bor. Hon hade sett Kerstin, hon hade kommit gående, sen hade hon satt sig ner en stund Och sen hade hon fortsatt gå. Som att hon har satt sig och vila. Hon är så gravid. Så jag åkte då till det stället där hon hade sett dem. Och det var ju då typ 8 timmar senare jag kom dit. Så jag tänkte, fan, det här är ju, alltså, ska hon vara kvar här? Hörde ingenting. Men så det är som en udde som går ut i havet. Så jag gick upp på det är som ett berg och så gick jag ut mot udden. Och då hörde jag låga skall. Jag tänkte, fan, varför hör jag inte skallen? Det är jättekonstigt. Och jag tyckte också det var så konstigt. De här hundarna jagar aldrig tillsammans. Båda Kerstin och Nadja hatar att jaga i lag med andra hundar. Så de väljer liksom att inte göra det. Så jag tänkte, de är inte ihop. Och varför inte någon av dem kommit hem? Vad fan har hänt? Men så kom jag fram i alla fall. Och då var det... anledningen till att jag inte hörde skallen var för att Kerstin låg liksom... Tills magen tog i. Alltså det var som hon satt som en kork i ett gryt. Och skällde ner i grytet under marken.
Direkt.
Ja, så hon låg där. Så nu är valparna injagade också. På grävling tyvärr.
Det är liksom så här sinnebilden av en riktig jaktidiot.
Jag fick ju liksom dra ut den ur grytet. Hon ville inte sluta. Nadja var också där. Hon sprang runt omkring och bjäfsade lite. Hon är lite mer följsam, så att henne kunde jag liksom bara ropa med mig. Jag fick ta bältet och sätta runt halsbandet på Kerstin och sen ledde jag ut henne ur skogen. Kramade kvinnan som jag hade ringt, som hade sett henne, och sen åkte vi hem. Och då ville Kerstin äta och dricka tills det var dags att gå och lägga sig. Så det var jävligt skönt att jag hittade dem. Och jag vet att du har sagt att jag ska ha GPS på dem över tid, för du har det.
Alltså, våra hundar kan ju dra iväg. De gör det ibland när det är vilt eller rävar eller någonting. Då ska de... Alltså, jag tror de stöter bort dem helt enkelt.
Ja, ja.
Så ibland drar de ju iväg. Alltså, de kan ju... Alltså, Licko när hon var unghund, hon gick ut ur en hundgård där flera generationer jakthundar har stått. När hon var unghund, till och med, va?
Alltså, det tog sig ut på något sätt?
Ja. Jag kommer inte ihåg om hon klättrade över eller om hon grävde sig ut. Och det var ju, för hon är ju inte van vid att sitta i en liten hundgård, vet du. Nej. Utan när... Ja, vi lämnade på torsdagen och grannen var tvungen att åka och jobba på fredagen då. Och hon sitter där ensam på en ny plats. Så hon gick ju ut. Men hon var ju för liten för att hitta hem. Det är några kilometer härifrån. Så hon hade gått och lagt sig i skogskanten. Och var så överlycklig. Han kom ju hem och såg att den där, han var ju görstressad.
Ja, såklart.
Såg att hundgården var tom. Men när han kom fram och ställde sig så kom hon liksom, du vet, som ett skott ifrån skogskanten där och var skitlycklig att han kom tillbaka.
Åh, vad bra att du är här.
Ja, exakt. Så är det. Nej, men då, alltså det är ju fruktansvärt. För 3 år sedan, ja, drygt 3,5 år sedan är det, för hon fyller 4 nu, Akka här strax då, hon som ska ha valparna nu då. När hon var stor valp på unghund, kan man säga. Nej, hon var nog nästan valp, alltså större valp. Så drog ju Licko iväg mamman och hon hängde på.
Oh,
och du vet, när hon drar iväg då hänger ju inte valpen med. Hon har ju inte riktigt tid med valpen.
Nej,
hon tappar ju den. Hon kommer ju hem ensam. Och var är den här uppe i bergen och slänterna och... nysnö och sånt. Så att vi börjar ju leta och jag ut alltså. Men vi fick ju gå och lägga oss utan hund, vet du.
Usch, och en vilken hemsk känsla.
Ja, du vet det här. De går ju och gömmer sig också när de är så där små, va?
Ja.
Då kan de ju gå och lägga sig, och man har ju hört de här berättelserna. När man inte hittar dem på några dagar så blir de ju förvildade och kommer inte när man kallar och så vidare, va? Men vi tar med oss våra hundar ut och går iväg här. Och då har det varit nysnö också, så att vi tittar och försöker hitta spår och så vidare då. Och även sen släpper vi våra hundar då. Och vi går ner mot sjön. Vad kan det vara? 70-80 meter i höjdskillnad kanske ner. För vi har läst det här att unga hundar, de går gärna ner för det är för jobbigt. De liksom rinner ner för backarna.
Jaha.
Att de inte... Ja, men det blir det jobbigare att gå för. Ja, men exakt. Och då är vi där nere. Och hundarna har gått iväg mot några älgar som de ser där. De som vi har med oss och hjälpa till att leta. Och så ser Ingmarie att Licko kommer springande. Jag pratar med henne i telefon. Det är ju mamman då. Men så kommer hon närmare. Nej, men då är det ju Akka.
Jaha.
Så,
då kom hon plötsligt.
Ja, hon kom springande emot.
Som inget hade hänt.
Ja, precis, precis. Så är det.
Ja, shit.
Så att där blev det GPS-er. Så vi har en rutin där de har ett rejält halsband. Ett sånt här signalrött i kraftig plast, vet du, gummiplast liksom. Och står namn och mobilnummer på, så sitter det en GPS-sändare. Och när de går och lägger oss på kvällen, då tar vi av dem där och laddar varje kväll.
Avsnitt.
Och varje morgon innan vi släpper ut dem. Och morgon. Vi släpper ju bara ut dem här i och med att vi har en stor inhägnad då, va? På ett och ett halvt tunnland. Och nej, men då har de på sig den hela dagen sen. Och det är så skönt. Alltså du vet det stresspåslaget om de drar iväg. Och plus att du får in dem väldigt fort då, va?
Ja. Ja, det där är väl vägen framåt. Jag måste sätta på något sånt här på hundarna.
Jag kan säga att det är... Alltså köper man en som mer är avsedd för det ändamålet. Den jakt och allt det här med alla system och... Du vet så här, utan du får ju en satellitbild eller karta. Och så gör du en virtuell inhägnad. Och så duttar ju den ibland och känner av var den här GPS-sändaren är någonstans. Va? Och är den då utanför det här virtuella, då får du ett meddelande direkt om det. Va?
Ah.
Plus att du ser ju precis var de är någonstans då. Va?
Jag har spons på jaktgrejer, så att jag tror att jag kommer ta... Det finns ju väldigt enkla sådana också. Jag tror att jag kommer ta en sån.
Ja.
Och så kan man ställa ner uppdateringstiden så att den, om den bara uppdaterar liksom var tionde minut eller så kan man ju ändra det sen när, om det behövs.
Ja, precis.
Och då räcker batteriet i flera dagar. Så det tror jag satsar på.
Ja.
Det får bli så...
Ja, fast du vet, det är lite lurigt det där. Det är inte alltid bra det där, vet du.
Ja, för då laddar, har man inte rutinen på att ladda, utan då...
Nej, exakt.
Just det. Sant.
Är man orutinmänniska? Får man ladda varje morgon? Du får inte gå och kissa innan du har satt på halsbandet, Kalle.
Alltså, jag käkar ju så här antideppmedicin. Det är ju varje dag så är det så här, har jag tagit den eller inte? Jag borde ha dosett.
Mm. Men då ska du fylla på den också.
Exakt. Ja, mina hundar är hemma och det är inte satt igång någon valpning i alla fall. De har ju fått en ganska en omtumlande resa igår, valparna. Som en maracas på ståndskallet. Men, det var också, jag hade också den där ångesten när de var iväg. För då är jag ute och letar. Och Bitta var inte hemma. Så att då är jag ute och letar. Då vet jag så här, om Nadja kommer hem innan mig, då kommer hon typ så här, försöka gräva sig in till de här... liksom livmoderluktande lammen och äta upp dem. Så jag hade den stressen också.
Pff. Ja.
Ja. Och den här tiden på året har man ju verkligen tid att lägga en hel dag på att sitta och åka runt i bilen och lyssna efter skall.
Vi kan väl säga så här att vi skulle spela in podden, men den fick vi göra idag istället.
Så kan det gå.
Så är det också. Men det går ju före allt. Det hade du fått ställa in i värsta fall.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hörru du, Patrik. Vi har fått en fråga till podden från Poppe. Han undrar om man kan göra en mini mass heater, eller som du skrev i ditt sms till mig, minimize-hetare.
Det är ju, det hör du vem som har varit igång där, va?
Autokorrekt, va? Ja.
Ja, det måste få vara det. Det var det, autokorrekt tolkning av detta.
Ja, men i alla fall, minimass heater, alltså en massvärmare är ju då, man värmer upp någonting tungt, något med mycket massa, och då håller det värme länge. Det är ju tanken, som stenar i en bastu.
Ja, eller du vet min stenugn.
Ja, ja, precis. Eller en kakelugn. Ju, eller liksom. Ja. Ja, exakt.
Superexemplet.
Så Poppe har då som idé att man tar en gjutjärnsgryta, fyller den med sand. Och sen så ställer man den på en eld tills allt är jättevarmt. Och sen så ställer man in den i sitt plantuppdragningsrum för att öka temperaturen där inne. Vad tror du om det, Patrik?
Så en plantuppdragningsrummet. Ja, nej, men alltså idén är ju någonting.
Nej, det är inte det var jag som hittade på det, för att vi pratade om det sist. Han sa absolut ingenting om att du planter.
Nej,
det var för att vi pratade förra gången om hur man ska få upp temperaturen för att chiliplanterna ska gro. Det var för att jag höll på att tänka på det här. För jag har nämligen en fråga om det. Jag tar den frågan mitt i det här nu då.
Nej, jo, gör inte
lyssna
det!
Lyssna nu, Patrik.
Okej.
Lyssna nu. För nu, jag sådde ju chili och paprika och tomat samtidigt i år, eftersom jag, det brann här, jag hade inte tid och bla bla.
Ja.
Så nu har tomaterna kommit upp. Chilisarna börjar komma upp. Men nu är det ju för varmt för tomatplantorna egentligen.
Vad hade du luftvärmepump som blåser runt, eller?
Ja, exakt. Alltså nu är det typ 24 grader i verkstaden.
Ja.
Och det är ju bra för chiliplantorna, eller fröna, för att de ska gro. Men det är dåligt för tomatplantorna, för att de blir för långa och gängliga.
Har du en sån här hylla i olika våningar uppåt, eller?
Ja.
Alltså det är ju, om du ställ luftvärmepumpen så att den inte blåser ut och sprider och virvlar runt luften i hela rummet, utan kanske mer rakt ut. Ja, det blir ju luftrörelser. Eller ställ ner fläkten kanske rent av.
Ja.
Och så ställer du tomaterna längst ner. För det blir ju kallast längst ner. Värmen går ju uppåt.
Ja, men jag kan ju ställa chili- och paprikaplantorna. De kan ju ställa vid luftvärmepumpen precis, så den blåser rakt på då.
Ja, ja, om det inte blåser för mycket, då torkar djur och ja, det, så vidare. Just det, sen blir de stärkta i och för sig. Men jag tänker ju så här, hur länge har de stått?
Ja, de kommer ju, alltså, de börjar ju gro nu, så det är ju på gång. Men det är bara att tomatplantorna är ju nu 5-7 centimeter.
Ja, för du vet att du har ju haft värmen ganska länge nu, så att groningsprocessen har kommit igång, va?
Ah.
De är ju liksom väckta.
Ja. Och de kommer inte att stanna av att det blir kallare då?
Ja, det gör de ju. Men du ska ju inte ha 26 grader när de växer sen.
Nej, det ska
inte. Har de börjat gro så har de ju liksom kommit igång, va?
Ja, och några har börjat gro men inte alla.
Nej, alltså det är ju väldigt olika på olika sorter där också, kan man väl lugnt säga. Jag har en rad som inte har kommit upp än. Jag har flyttat upp den längst upp nu i hyllan här. Det är också en chili-sort då.
Men när tycker du att jag ska sänka värmen? När jag ser att alla chili-frön har grott?
Ja, och så sätter du tomaterna längst ner då, så får de några grader kallare. Och sen, ja, för tomaterna är jobbiga när de drar iväg alltså. Och gör så att du sänker några grader också. Har du 25-26 nu eller?
23-24 ja. Skulle jag säga.
Ja, men sänk några grader där också då.
Ja, bra. Tillbaks till Poppes fråga. Är det en god idé att fylla gjutjärnsgrytan med sand, ställa elden och sen bära in i sitt utrymme där man vill hålla varmt?
Nu är vi ju i kontexten värmesystemet har gått ner. Han bor någonstans där han har möjlighet att elda utomhus.
Men inte inomhus.
Men inte inomhus, nej. En markplanslägenhet, radhus eller liknande.
Ja, men här gäller ju också för mig. Jag har ju ett sånt här kamintält.
Mm.
Och det är ju en liten plåtkamin. Det blir ju 1000 grader varmt på kvällen och minus 1000 grader på morgonen.
Eftersom
all värme försvinner ju. Då kanske man ska kunna använda det där också egentligen. Om det är nu en bra idé.
Mm. När jag var barn, ungdom, då hade armén sommarläger. De kanske har det fortfarande. Men då åkte jag iväg upp till I-19 P5. Det var en resa, förstår du, för en liten pojke från Västergötland.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, och sen, ja, vi fick ju göra grejer och så där, men sen åkte de upp med bussar till Abisko.
Mm.
Och så fick vi gå upp till Lapporten.
Oj!
Och vi hade bara knäppetält med oss. Så då gjorde vi precis, knäppetält, det är när du har sådana här ponchosar fast med knappar runt om då. Så kan du knäppa ihop två stycken så får du ett litet tält eller fyra stycken så får du, var och en har sin poncho och när det är dags att gå och sova så knäpper man ihop dem där och gör ett tält helt enkelt.
Det var smart.
Ja, och med hjälp av ett par käppar och så vidare så får du ett jättefin sovplats då. Men det är ju inga kaminer i. Det är rått, det är fuktigt när man ligger och så vidare där, va? Du har får försöka fixa, du har bara liggunderlag under dig mot backen. Ligger direkt på backen. Alltså utan, det är ingen tältduk. Inget golv. Nej, men då gjorde vi ju så. Vi gjorde eldar. Och så bar vi in och la stenarna in i tältet för att driva ut fukt och sådana saker då. Så det är, man kan tänka sig om man är i en situation där det är kallt och man har för dåligt med sig helt enkelt.
Ja.
Alltså, det finns ju olika grejer att göra. Har man någon väska eller ryggsäck eller något så kan du ju stoppa fötterna i den. Du kan försöka få grejer under. Men vad du kan göra är att göra en lite upphöjd bädd. Och lägga slanor på den. Och så kan du lägga in stenar, varma stenar som du värmer i en eld under den, va? Så får du ju värme underifrån istället för kyla.
Gud vad skönt det låter.
Ja, precis. Ja, det finns mycket att prata om just de där bitarna med nying och så vidare då, va? Så att,
vad heter det?
Nying, alltså att du gör en sån eld med en kraftigare stock som ligger och brinner. Du vill helst ha den att den är lika lång som dig själv i princip. Så ligger du längs med den sen.
Just det.
Ja, den tänker jag alltid på som det är den människorna i den här delen av världen har haft för att kunna klara sig här. När de är ute och förflyttar sig och så vidare.
Ja.
Den kan du ligga bredvid den elden och värma dig hela natten och få lite vila.
Alltså en av de viktigaste uppfinningarna i Sveriges historia. Nyingen.
Jajamensan.
Men han kan ju inte göra nying om man bor i ett radhus liksom.
Nej, men då, nej precis. jag for iväg åt det hållet.
Jag ville som man ofta gör.
ja, precis. Jag ville lyfta den eldstadstypen. Då. Eller inte eldstad, utan eldtypen. Men absolut, det men, går att värma.
Men jag bara. Förlåt, nu får jag också iväg. Men för jag, den här känner man ju till, den där stockelden som man ligger bredvid. Mm. Men jag tycker att det är svårt att få en stock att brinna över tid.
Historien i den där är väl att förr så fanns det mycket mer torrfuror som stod upp. De var ju inte så välskötta skogarna, om man säger så då. Och, just det. Men på många ställen så finns det ju fortfarande runt myrar och så vidare. Och just det, när du har trä som står upp, speciellt om det är furu och så vidare och den blivit skadad innan, så är det rätt mycket...
Töreved,
ja. Sånt där som är bra att göra kära av och så vidare.
Just det, just det. Ja, de brinner ju. För det,
ja,
de
och framförallt så är de ju, i och med att de inte ligger på backen utan står upp, så är de ju ofta torra. Även om det har regnat mycket, så är det mest ytan som är. Så kan du ta ner en sån och klyva den, så har du ju en väldigt bra grund då, va?
Mm. Jag brukar väl säga det där att det, alltså, jag kommer inte ihåg exakt hur sägningen är, men att det går liksom inte, en människa kan inte bråka själv och ett vete kan inte brinna själv.
Nej.
Man behöver liksom en kompis för att kunna bråka, och vete behöver en kompis för att kunna brinna. Mm,
precis. Du måste ju ha material. Du lägger ju två distanser längst ut på de här stockhalvorna då, och får du hugga upp ytorna på dem på något sätt då.
Mm.
Och
alltså du eldar emellan liksom?
Ja, det är det du måste göra.
Ah.
Du eldar emellan, och där behöver du ju ha näver och
små pinnar och
grangrenar och så vidare som också brinner bra, va.
Då kan du ju ladda det som ett magasin liksom, så att det brinner vart efter. Det är ju perfekt.
Ja, men det är ju så med de där stockhalvorna sen, att de brinner ju vart efter, va.
Ja. Ja, men jag menar, då har du ju fyllt upp med små pinnar emellan också. Så att det,
ja,
tar sig,
men det är ju mer för att stockarna ska ta sig det.
Mm.
Jag har inte gjort så många gånger i livet, men jag har prövat på det i alla fall.
Mm.
I Härjedalen faktiskt.
Härjedalen represent, där vid stuga.
Ja, så är det. Men tillbaka till det här att elda och lagra.
Ja.
Nej, men det är en jättebra idé. Nu vet jag inte, jag tänker så här, sand kanske bättre att varva stenar och sand, så man får en tyngre och tätare. Det blir mycket luft i sand, tänker jag. Det går ju för sig att, men jag skulle nog tänka att man blandar stenar och sand. Så att sanden får fylla ut utrymmet emellan då.
Ja, smart. Alltså att man fyller med sten och sen häller i sand för att fylla ut.
Ja. En kittel, men då är hela kitteln varm där sen. En annan grej är ju bara att göra upp en eld och fixa stenar. Och så ha någon plåtink eller någonting och ett par pinnar och lägga i plåtinken, alltså stenarna i plåtinken då, med hjälp av pinnarna, som eftersom de är jättevarma stenarna, va?
Ja.
Och så bära in den.
Smart.
Så har du väl värme, ja. Det går väl kanske att lägga lock på, så går den lite långsammare.
Mm.
Längre tid. Jag tänker att det är säkert ett par timmar i alla fall.
Mm.
Ja, den hjälper ju till längre än så, men att den värmer mycket då. Men det är definitivt en bra hjälp, va. Men det är, jag skulle nog, har jag sådana planer, se till att ha brandfilt och släckare och sådana där grejer också.
Och yxa såklart.
Ja, precis. Nej, det tror jag, i det här fallet så räcker det nog med filt och släckare då i nödfall, va. Just när man hanterar dem där, de blir ju väldigt varma.
Ja. Men apropå det här med att lagra värme, så vi har ju tidigare pratat i podden om att ha ett stort vattenmagasin i sitt växthus den här tiden på året.
Ja.
För att då värms det vattnet upp under dagen, och så hjälper det till att hålla plusgrader i växthuset på natten. Mm.
Ja, du jämnar ut mellan dag och natt.
Ja.
Så egentligen så svalkar den ju lite på dagen också då.
Just det.
Och det är ju ganska tidigt på året som det börjar bli för varmt i växthusen också, när det är som varmast. Så då, den hjälper ju till att jämna ut mellan natt och dag då.
Ja.
Men jag kan ta ett tillämpningsexempel till. Och det är från, när är detta? Nej, men det är, jo men du, det är nog en överlevnadsövning på Fruskeshögskolan. Vi hade inga kokkärl och var tvungna att koka vatten. Då tog vi regnrocken, tror jag det var. Grävde en grop i marken så det blev som en skål, ganska djup. Och så la vi i regnrocken så att det blev en vattentät skål. Och så fodrade vi den på insidan med granris. För lägger du varma stenar där i så bränner du ju sönder regnkappan. Och så funkar det inte. Så då gjorde vi en rejäl och då blir det ju bra C-vitamin i vattnet. Nej, men förstår du? Så då kunde vi elda stenar och lägga i vattnet och få det att koka som vattenrening då.
Som en jättestor vattenkokare.
Precis. Grävde en skål, la i regnkappan så det blev vattentätt. Och har du något annat kan du göra det också, givetvis va. Men sen också att du fodrar med granris då, så att inte de här varma stenarna smälter sönder, vad det nu är då. Galonen eller plasten eller vad det är för någonting.
Gore-Texen.
Mm.
Men Poppe, för svar på din fråga, det är en svinbra idé, eller hur?
Ja, det tycker jag man kan säga.
Och det här är väl också liksom en vettig tankeövning för ni som lyssnar som bor utan möjlighet att elda inomhus. Fundera över vad ni har och hur ni skulle göra för att göra en sån här värmekälla. Har du några bra stenar du kan lägga fram så att du har dem beredda eller sådär? Så, och kanske en plåthink. Så har du ett jättebra sätt att värma dina barn om det går åt helvete.
Mm. Men alltså jag tänker alltid när man pratar om sådana här grejer också. Du vet, vi pratar om det där med värmeljus i rum och kolmonoxid och... När det blir såna här grejer och många människor börjar hitta på lite desperata saker. Det är ju alltså, han frågar ju i förväg här nu. Han kan tänka igenom, han kan förbereda och så vidare. Därför att det kommer ju att bli en hel del problem. Man kan väl säga så här att brandkår och sånt kommer ju att ha fullt upp alltså.
Ja.
Så att verkligen att man sköter saker. Tänk dig när folk börjar elda under fläkten och sådana här grejer, vet du.
Ja.
Ja.
Det kommer att gå på röven.
Ja, det kommer att göra det, va. Alltså på många ställen när man är desperat, stressad, inte har så bra grepp på saker och ting, va. Så en sån där grej ska man ju verkligen tänka igenom då ur brandsäkerhetssynpunkt och sådana saker, va.
Och kan stenarna fatta eld?
Nej, det kan de inte.
Nej.
Men däremot om du till exempel, han pratar ju om en kittel. Den där kitteln blir ju oerhört varm.
Ja.
Vad
ska till och med varmare än stenarna liksom?
Ja, det, alltså det, ja, förmodligen blir den det eftersom det är direktkontakt med elden då, va? Och du ska bära den där kokheta kitteln och så vidare. Jag tror mer på att elda på stenarna, använda två bra, eller ha en bra tång eller förbereda ett par bra pinnar och lägga i någonting som inte är uppvärmt, va? I plåt. En galvad hink eller någonting sånt där, va.
Alltså, det är som en present till alla lyssnare, Patrik, att du ber dem att redan nu förbereda två bra pinnar.
Ja, men alltså...
Så om ni har mål med ert pinnletande.
Nej, men alltså, om du tänker de banorna, bor inne i, vad säger man, bottenlägenhet någonstans i något sånt där bostadsområde. Ja, men alltså, vad ska du hitta två bra pinnar då i den där situationen?
Exakt.
Då får du väl göra ordning den där hinken och ha två pinnar stående i den. Det är väl klart att
bäst ni börjar leta nu. Och om ni inte har möjlighet att leta så kan ni gå in på prepbox.se och köpa våra jättebra pin. Jag skojar bara. Vi går vidare.
Ja, det gör vi.
Nu kommer nästa fråga från Sara. Hon skriver så här: vi flyttade till en gård på landet för 1,5 år sedan och nu börjar det kännas som att nästa steg i småbrukarlivet är att skaffa höns. Vad lustigt, Sara. Jag har skaffat höns en dag efter jag hade flyttat till landet. Jag har lite olika tempo.
Ja, men det är ju verkligen det första djuret man kan skaffa om man ändå ska ha tillsyn varje dag, va?
Vi har en laggårdsbyggnad, alltså det här är Sara som skriver, men den är sedan tidigare ombyggd till garage, verkstad och förrådsutrymme, så där passar inte så bra att ha höns tyvärr. Planen är istället att köpa en begagnad lekstuga och bygga om. Och då kan vi ju ställa den vad vi vill på tomten. Jag skulle vilja höra er resonera kring vad det passar bäst att ha höns. Spontant tänker jag att man kanske inte vill ha dem precis vid altanen, men man vill inte heller ha dem undanskuffade bakom laggården till exempel. Det kan ju vara lite smidigt att titta till dem. Det ska ju vara lite smidigt att titta till dem. Och då hade det varit trevligt att enkelt kunna ha dem lösa när man är ute. Fan, jag kan inte läsa. Det är för långt ifrån. Jag måste korta micken lite. Jag blir gubbe. Spontant tänker jag att man kanske inte vill ha dem precis vid altanen. Men man men inte heller vill ha dem undanskuffade bakom laggården till exempel. Det ska ju vara lite smidigt att titta till dem. Och så hade det ju varit trevligt att enkelt kunna ha dem lösa när man är ute och grejar. Kan de bo nära vägen eller bör man hålla dem i andra änden av gården? Och vi fick också en karta här, men vad säger du Patrik? Var ska man placera hönshuset?
Det är, alltså jag precis, hon har ju trädgårdsland här också. Och då kan man väl direkt säga så här. Antingen hängnar man in hönsen eller grönsakslandet, annars får man problem va?
Mm.
Så är det. Vissa tider på året så kan man ju släppa in hönsen i trädgårdslandet och räfsa. Jag brukar ta hjälp av dem på vårarna när jag slängde ut gödsel då, alltså från en gödselstack då.
Ja, ja det är små.
Ja, då sprätter de ut det samtidigt som de fick världens proteinboost med dyngmask. Så jag, då gjorde jag så här att det fick ta en tid och så körde jag ut en skottkärra. Bara tippa ut den. Då spred de den ett jättefint lager åt mig.
Perfekt.
Ja, det var det.
Du, vad fan, hur går det med din maskodling förresten, Patrik?
Ja, den har jag... Jag, det var så här. Man matar ju de där lite grann med hushållsavfall och så blev det lite flugor. Så min fru... Ja, du vet hur de kan säga ibland. Så jag
det är jag eller maskodlingen som...
Ja, ungefär så. Ja. Eller ja...
Så maskolin
du kan bo i vebo med dina maskar, kanske hon sa, eller något sånt där. Men det slutade med att jag fick ha dem i snickerit då.
Mm.
Men då jag hade rätt många första vintern då. Men det blev för krångligt då när jag inte fick ha bo med dem inomhus.
Alltså har de som husdjur.
Ja, men alltså jag kan väl säga så här att det var ändå, alltså du vet, det finns så mycket dyra grejer och 1000 och 2000 och så vidare. Jag hade bara en. Man kan ha en då, va? För varje back, en vanlig plastback, inga hål någonstans. La tidningspapper i botten och fyllde på med kompost och mask och sånt. För du kan plocka mask ur din egen kompost också. Det är rätt maskar, så kallad dyngmask kan du kalla dem. Det tar de ju just i stacken. Det går också. Och sen ger du dem mat där inne. Så kan man lägga in lite efterhand, men inte för mycket, för då kommer flugor och sånt där då, va? Och så får man titta, och det är så häftigt att se sen liksom när du bara har sån där riktig, ja men alltså drömmen om kompostjord liksom. Mm. Och så är det fullt i små orangebruna kulor som är maskägg. Så att det bara kan bli hur mycket mask som helst i det där, va.
Men Ingrid förstod inte riktigt den tjusningen med det här.
Nej, det får vi nog säga att det gjorde hon faktiskt inte. Ja, så är det. Men annars är det ju väldigt bra sätt att få ett åtminstone ett litet kosttillskott till hönor och sånt.
Ja.
Beroende på omfattning på det här då. Alltså för att, vad ska jag se, hur var det nu? Jag tror de dubblar antalet på 3 månader eller någonting sånt där, va. Så det innebär ju att du kan ju skörda mask. Alltså sålla ut den här maskkompostjorden som är helt fantastisk. Och så skördar du mask. Det är ju så du kan köpa mask till...
Mete. Ja,
mete till exempel och sådana långrevar och sånt där, va. Så odlar du dina egna maskar. Men det är ju som sagt också att du gör om matavfall, gödsel och så liknande då till maskar och superfin jord. Och har du dessutom då inte, du vet, frö på något sätt i, alltså att du inte har hö eller sådana grejer i, eller tar jord utifrån och så får du inga ogräsfrön i det här, och det är ju en jättebra grund för att göra planteringsjord sen då med hjälp av den, va?
Perfekt.
Så där får du jättefint. Plus att du får det här proteintillskottet till hönsen på våren kanske när det behövs som mest då. Innan de kan börja hitta grejer ut ordentligt.
Du behöver inte övertyga oss, Patrik. Det är Ing-Marie du ska övertyga.
Ja. Jo, men vi tyckte nog det var roligt med.
Ja. Du, vi ska gå tillbaka till Saras fråga.
Jag har faktiskt, jag sitter och berättar för min svägerska i en kort film om det här under päronträdet. Ligger på Instagram om man bläddrar ner.
Alltså maskgrejen eller hönshusgrejen?
Ja, maskgrejen. Okay. Nej, maskgrejen, och vi tittar på maskägg och sådana där grejer där. Det är väl ett par somrar sen, tänker jag.
Kul. Tillbaka till Saras fråga om placering av hönshus.
Men du, jag får väl säga Instagramkonto tetiusmabruk.se. Det är väl bra att säga om man hänvisar till det också.
Bra, smart.
Ja.
Okej, nu då. Hönshus, var?
Ja, inhägna grönsakslandet eller hönsen. Mm. Jag själv tycker att det är väldigt bra om hönsen har... Alltså det är ju ett djungeldjur. Jag tänker djungel. Mm. Alltså mycket buskar och små träd och så vidare. Och framförallt då så har du ju också... Dels får de ju skugga och sånt där. Våra höns, de älskar att ligga och... Ja, man kan, sandbada är ju fel, det är ju jord. Men och sandbada under fläden till exempel. De bara, ja, det är favoritplatsen på planeten för dem alltså. Och sen just det, vi bor ju i skogen, så vi har mycket rovfåglar och sånt där. Och det gör liksom så här, när tupparna varnar så säger bara smack, så är alla hönor borta under buskar och sånt där, va.
Gud, vilka proffsiga.
Ja. Jo, men det är viktigt med tupparna där, att de funkar så. Men sen skulle jag också säga, våra sitter ju, är ju längst ner, så sydvästen blåser ju rätt på. Men i och med att det är liksom vinbärsrad och sådana grejer där, och mycket perenner och sånt inne i hönshagen, så är de ju vindskyddade också. Jag tänker att det kanske inte ska blåsa allt för mycket på dem även när de är ute då. Alltså det är jättetrevligt att ha höns frigående, måste jag ju säga då. Och vi kan ju ha det, nu har vi stora grönsaksodlingar. Så att vi har ju hängnat in hönsen istället.
Just det.
Och det innebär att vi kan inte släppa ut dem en stor del av sommaren då. Men på våren, innan man planterar ut och så kan de gå lösa. Men då har vi ju ett... plantskyddsstängsel som går runt hela det här 1,5 hektar, eller 1,5 tunnland knappt då. Så att de är ju inhägnade i en stor, och det är inte hönsen som är inhägnade, för de brukar hålla sig här. Men det är räven som är uthägnad. Det blir inga överraskningsattacker, plus att det går hundar här inne då, så att det ska mycket till dagtid då att de... För annars är... Alltså jag hör så mycket... Alltså man har ju den där bilden av att de ska få gå ut och man går där och så vidare. Men risken är ju liksom att du får se, medan du är ute så kommer räven med en höna i munnen. Va, springande förbi, flinar åt dig. Så att jag har ju förlorat, alltså man behöver skydda sina djur ifrån rovdjur på olika sätt då. Så är det.
Ja.
Men sen tycker jag också, som hon sa så här, att det är bra att ha relativt, så säger jag ju om biodlingen också, placering av bikuper, för ofta tänker man att de ska inte störa. Och då får man den där snilleblixten och ha dem bakom laggorn. Och ja, alltså grejen är ju så här, om du ska lära dig känna dem, både bin och hönor och sånt då, så är det väldigt bra om du har liksom den där vardagliga kontakten, att du liksom bara kan slänga ett öga, inte glömmer av att du är biodlare eller hönsuppfödare då, va. Så jag skulle nog säga att ganska nära.
Mm.
Det är ju också det där att behöva springa omkring. Det, jag märker ju det nu när vi har fåglar på olika ställen och fåren där. Alltså det blir väldigt... ja, man får väl skaffa stegräknare, höll jag på att säga, så att man blir motiverad.
Alltså jag har på haft höns på jättemycket olika ställen här på gården. Ja. Och jag skulle vilja säga att förra platsen var bäst. Och det var ganska centralt på gården. Men ändå typ 50 meter från bostadshuset. Vår gård är ganska utspridd. Det ser ut som att deras ställe är mer lite tajtare.
Ja.
Men centralt på gården, men en bit från huset så att man slipper lukt och sånt där. Nu har jag flyttat hönsen. Jag byggt ett nytt hönshus. Som är liksom i parkeringen med, där man kommer in till gården. Och det är lite off. Jag ser dem inte lika mycket längre. Men vi fick så mycket problem med råttor i det andra, på det andra stället. Så att jag var tvungen att bygga ett nytt hönshus.
Hade du inte kunnat bygga ett nytt på gamla stället då? För jag förmodar att det var mer hönshusets konstruktion.
Ja, det var inget golv. Alltså,
nej.
Alltså nu har vi rivit den byggnaden helt och hållet. Det kommer bli något helt annat där. Det ska bli någon altan eller typ fan. Jag är inte så inblandad i det. Men det jag vill säga bara om, som är ett tips. Det som man kan ha är att man håller på att flytta runt höns i bur. Med ett staket. Det är ju ganska kul att hålla på med. Men det kräver ganska mycket tid. Men däremot så när ni bygger, om ni bygger, sätter dit en lekstuga nu, tänk att ni ska ha två hönsgårdar från den. För så har jag tänkt på mitt hönshus, att jag har två gårdar så att jag kan alltid växla mellan dem. Så att det inte blir den där öknen som blir, för de äter ju upp allt. Och då måste hönsgården ha en liten stund att repa sig mellan varven. Det blir väldigt bördigt där inne såklart, för de går runt där och sprätter och skiter och sådär. Så det kommer ju växa toppen bra. Man kan ju också så in grejer. Men att ha växelbruk två hönsgårdar, det är ett tips som jag har lärt mig. Det tycker jag är jättebra.
Nej, jag har ju haft en stor hönsgård. Jag går och delar. När jag bygger ett bättre hönshus här, förhoppningsvis i sommar, men det blir väl nästa sommar. Då ska jag göra en dela av samtidigt till en höger och en vänster. Men jag har haft bra i och med att den har varit så stor. Alltså bit på favoritställen där så är det ju inte. Och varför de gillar att vara under fläden, det tror jag är för att fläden är ju så där allopatisk, som jag har nämnt lite om olika växter. Alltså att den utsöndrar ämnen som gör att inte andra växter trivs, va? Stöter bort liksom. Och det gör ju att det blir bar jord under och jättebra sandbada där då.
Ja, smart. Vi har som en forsythia.
Ja.
Mina höns har på varit väldigt mycket under en forsythia.
Ja, men det kan ju vara samma anledning kanske. Det känner inte jag till. Ja. Men jag hade ju de här British United Turkey.
Jättekalkonerna?
Ja, monsterkalkonerna där inne. Så nu är det total sån, alltså det är barjord överallt.
Ja.
Finns inte en kvickrot så långt ögat når.
Nej.
Nej, jag har ju en sån här dubbelkanal mot åken, en 2 meter bred, just för att hönsen skulle kunna gå där som en bromsar upp eller till och med hindrar kvickroten från att komma in. Och den är ren nu kan jag säga också.
Aha.
Men nu när jag kom hem ifrån Luleå och Norrbotten där uppe den här. Då har ju grannen varit djurvakt här och det har blivit riktig töväder, snösmältning. Och jag ska ta på gummistövlarna sen och gå och försöka hacka upp fåror och grejer där inne. För det ser ut som man ska ha integrerad risodling eller någonting där. Alltså det är total lervälling, vet du. Den ligger ju längst ner i trädgården. Så smältvattnet röjer sig ner över.
Och stannar
i
upp
att
där.
Det är kärl i backen. Nej, men i och med att inte det är... Ja, men alltså det blir ju packad jord, va?
Mm.
I landet och så rinner det väl kanske undan lite bättre. Men nej, det är... Fattas bara att man halkar i det där också.
Alltså barnen brukar ju fasta med stövlarna och gå ur dem och sånt där.
Ja, precis.
Jag vill säga en annan grej till Sara. Det är om du tänker.
Ja, men jag vill bara, jag får säga så här. Just det där att det var ett väldigt bra råd att göra två hagar, men de ska också vara tillräckligt stora, för annars hinner det inte återhämta sig mellan växlingarna, va?
Ja, bra.
Och vad ska man säga för riktvärde?
Det har du sagt en gång. Är det 10 kvadrat per höna för att man inte ska behöva ha två?
Alltså det tror jag är ganska bra. Jag ska försöka gå i minnet här nu.
Men det blir väl, alltså då har du ju väldigt stor hönsgård sen. Men...
Ja, men jag för mig, jag har ju den där idealflocken och det där som jag brukar prata om ibland.
Mm.
Sköttes eller något heter han. Hundsköter på rimligt vis. Jag tror han berättar, för det där är ju 21 hönor och 4 tuppar då, 25 djur. Jag tror han pratar om 150 kvadratmeter, alltså 10 gånger 15 meter.
Mm-hmm. Då behöver man inte växla.
Då ska det hålla, men då ska du också ha buskar och lite...
Alltså, jag tror inte på det där.
Att det är för mycket.
Så för lite.
Det, ja, och jag tänker att om du 22 stycken, då funkar det.
Det tror jag också. Vi får rätta kötte. Vad heter kötte?
Skötte, S-C-H-I-T-E.
Ja, skötte.
Skötte, ja.
Alltså man vill lära sig att skötte sina höns.
Ja, nej, men han var rätt duktig, men det är ju danskt då.
Just det. Han har lite andra djurlagare. Jo, jag vill säga en grej till Sara. Det är så här, om du tänker att du ska ha en lekstuga. Lekstugor är ju väldigt, väldigt små. Alltså det kommer ju bli trångt satan. Och det är ju många som har så här. Men det kommer inte vara så många höns som du får plats med där inne. Och då, därför... Om du liksom vill att det ska vara lite mysigt också. För du kan ju trycka in 68 höns där inne och följa alla regler som finns antagligen. Men obsträva hittar jag bara på. Men
jag kan väl säga då hur det är. Eller, det finns ju en viktgräns som jag inte... Om det är över 2,5 eller 3 kilo eller något sånt där. 2,5 tror jag det. Men för det får man kolla upp. Men är de mindre... Då får du ha 9 höns per kvadratmeter.
Ja.
Och är de större så får du ha 7. Men det är ju också när de ska gå inomhus i stora stallar det där. Så tittar du på hur det bedrivs med, du vet, de här flyttbara hönshusen ute på vallar och sånt där. Där du har ett elnät runt som har blivit väldigt populära, som Richard Perkins.
Just det.
Introducerade för... knappt 10 år sedan ungefär här. Och jag vet många småbrukare som har det, som har typ 300 hönor då. Där har du ju verkligen, de går ju bara in och sätter sig på sina pinnar och lägger ägg där inne. Sen är de ju ute och kan gömma sig under den här vagnen och få skugga och så vidare. Va? Så det är väl kombinationstillämpningar, så att man har höns som får gå ute på dagarna då, när de inte sitter och vilar på pinnarna. Så, ja. Jag vet inte exakt hur de tolkar det där. Men det
öppnar upp alltså, hur gör man på vintern? Då har man väl inte de där hönsen?
Antingen slaktar undan dem. Eller också så har de dem ofta i växthus på vintern. Då.
Ja, smart.
Fåliam har ju så.
Fåliam. Kingen.
Kingen, ja. Nu ska jag ringa han snart här. Jag måste få han att klippa. Det är så roligt att se när
man kan komma och klippa mina också, om man har vägarna förbi något.
Ja, det kan, ja men han, jag har frågat han hur han vill ha det. Och han drar iväg på vissa, men framförallt är det ju Värmland, Västergötland, Dalarna. Alltså de Värmland här och de runt omkring då. Men får man några stycken så han kan åka iväg, så det är värt resan. Så kan han ju... Jag vet bland annat att han är nere i Gråbo Lerumsområdet också där och har några som man klipper åt. Eller om man är tillräckligt stor då, så att, ja, inte reskostnaden.
Ni kanske kan åka tillsammans, kan du klippa lite på mina äppelträd också?
Ja, att vi åker och hälsar på dig.
Exakt. Jag känner att det blir för fladdigt nu. Vi måste tillbaka till Saras... han har så i alla fall. Han har
det jag kan ju säga, det vet du, förra inslaget, Kalle, då var vi på plantuppdragning och vi var på koka vatten och allt möjligt. Ja. Men ja, det får bli så ibland.
Så får det bli.
Ja.
Jag tycker att det också att det är kul att det blir så. Men nu kände jag att det börjar lida mot sitt slut och jag vill på något sätt knyta ihop säcken till Sara här.
Ja.
Det jag vill säga om lekstuga i alla fall, att det är risk att det kommer bli väldigt trångt och äckligt där inne och att det kommer bli svårt att liksom hålla det härligt för hönsen. Om de inte har väldigt bra utomhusvistelse då. Men då kommer ju nästa grej då, att på vintern så vill de ju bara vara inne. Om du inte har ett stort växthus då där du kan ha dem som får Liam, kingen, så kommer det att bli dammigt i lekstugan.
Mm. Praktikant 007 har ju också, men hon har 50 då.
Ja.
Så hon har också dem i växthuset nu under vintern då.
Just det. Vad ska vi säga då? Vad är vårt råd till Sara? Var ska hon ha sitt hönshus?
Alltså jag kan väl säga så här. Jag byggde ju ett litet hönshus på jul. Och det var framförallt för att jag skulle kunna ta in dem i hönshuset på vintern. Alltså rulla in hela huset åt dem där inne.
Ja.
Så att det anpassades ju för att kunna göra det. Men ja, det är ju en sån där grej. Så dels så byggde jag ju för rejält. Så det blev ju för tungt. Men sen... Nej men alltså, jag skulle nog satsa på att ha ett hyfsat stort hönshus. Så att man lätt kan gå in och så vidare. Luftigt. Alltså jag är inte nöjd med det där hönshuset.
Ja men för jag inser att mitt som jag byggde nu, som det kommer på tv i sommar om du orkar vänta Sara. Det har byggt jag lite för litet. Alltså det är bara för att mitt förra var så jävla stort, men det var ju också väldigt härligt att det var väldigt stort. För att då får de mycket plats och det känns lite kul för dem där inne. Det var ganska ljust. Det var liksom härligare att gå in där än det är i det här, och man måste byta halm mycket oftare eller liksom lägga på mer för att de bajsar sönder allt. Ja, liksom, man ska inte ha för litet hönshus, även om det finns fördelar med det också, till exempel där att de kan hålla värmen i det själv och sådär. Men det här har vi också pratat om förut, hur man bygger det perfekta hönshuset, va? Eller hur?
Ja, vi har hållit på i 3 år nu. Det har vi förmodligen gjort.
Sara, mitt förslag, om norr är upp på din kartbild, det här skiter ju ni som lyssnar som inte är Sara. Där du står när du gör skärmdumpen, alltså med din telefon, där pricken är, då skulle jag sätta hönshuset nordöst om pricken. Alltså i kanten, om man tänker, om du gör en triangel mellan gästhus och bostad, i den liksom bortre spetsen då skulle jag göra hönshus.
Mm. Alltså mot skogskanten.
Ja, så att du ser det. Så att du inte liksom, så att du har närvaro, det är lätt att gå dit och kolla om de har vatten och sådär. Men inte, det blir inte liksom för nära. Och sen så kan du kanske ha hönsgård åt båda hållen på något sätt. Jag vet inte.
Mm. Ja, men jag tycker du har en bra idé där. Men kom ihåg också då att nära skogen där, jättebra för räven.
Just
det. Och krypa fram och så vidare. Se till så att du gör grävsäkert. Och att det är tillräckligt kraftigt. Jag gillar inte de där traditionella hönsnäten alltså. De går att bita sönder.
Ja, alltså jag gjorde det här att jag byggde ju... Jag satte ju vanligt hönset och sen satte jag sånt där putsnät längst ner.
Ja, till exempel.
Det funkar jävligt bra.
Ja. Men det man kan tänka just när det gäller grävskydd för räv då. Så är det så här att man gräver inte ner... Rakt ner, alltså sätter ner staketet en halv meter i backen. För många rävar gör så här, de går fram och så börjar de gräva. Och så är det stängsel, då fortsätter de att gräva ner. Istället gör man så här, att man lägger nät en halv meter ut, liggande plant. Så när räven går fram och börjar gräva, så är ju nätet i vägen. Och då flyttar han sig i sidled. Och gräver. Och då är det nät där också. Då ger de upp. De har inte kommit på att de ska backa och gräva under den.
För att överlista räven så måste du tänka som en räv som du har.
Ja.
Ja.
Så är det. Du, jag skulle vilja ta lite om föreläsningar som avrundning, Kalle.
Kul!
Dels så tänkte jag faktiskt skulle ta upp detta. För nu på torsdag så har jag en morgonföreläsning. Det är en, ja, jag skulle säga, jag tycker det är kul. Jag åker ju runt och har föreläsningar och då kommer det ju frivilliga dit. Ja. Eller hur?
Ja, som i den här podden. Att det, bara, alltså, det finns ju vissa som blir tvingade.
Ja.
Men de flesta lyssnar ju frivilligt.
Precis. Och så är det ju, ska jag säga, på föreläsningar också. Man ser ju det att det är ju någon respektive eller någon som brorsa eller något. Ja, typ så. Nej, men de brukar... Alltså, när jag var i Umeå och hade varit i vinden så stod det en ung man i kassan där och skrev "Hej, Patrik", sa han till mig. Ja, hej, jag känner ju inte igen någon, vet du. Men ja, vi sågs i vinden, sa han. Ja, men vad kul. Ja, men jag hade med mig min bror. Det där var bra. Nu har han fått något att tänka på. Så det är lite, jag vill uppmana till det. Ta med dem som du tycker borde få sig en tankeställare.
Ja, bra.
När det är de här frivilliga föreläsningarna. Men det jag vill säga är så här. Att det är grunden för hela samhällets beredskap och förmåga att motstå svåra saker. Det är och börjar i hushållen, i hemberedskapen som syftar till att man ska kunna fortsätta och lösa sina uppgifter. Kommuner, företag och så vidare, kom igång nu. För jag märker nu, alla när de hör av sig, det är kommuner de hör av sig, ja, men de har något uppdrag då att de ska ha föreläsningar och så för allmänheten. Och då är det de här frivilliga. Ta och fixa föreläsningar och så vidare för personalen. För då når vi de som inte kommer på föreläsningarna. De som jobbar på reningsverket, fjärrvärmeverket, som ska ta hand om de gamla ute. Så att de kan fortsätta att lösa sina helt otroligt viktiga uppgifter. Renhållningsarbetare. Ja, många utav dem som gör sådana grundläggande grejer, va. Elförsörjning och alltihopa det här, va. Så börja köra personalutbildningar nu.
Fan, jag läste alldeles i morse bara att de skulle inrätta någon slags värn, någon slags plikt, någon plikt för folk som jobbar med elnätet. 1000 pers skulle vara stå standby typ, utbildas och
beredda. Ja, men det är driftvärn, och jag var i Luleå nu, så det var ju vuxenskolans årsstämma i Norrbotten som jag var på, och då sitter de just och berättar om driftvärnet och att det var att en plikt att hålla igång det här, men det var också beväpnade delar av det då. Det kallades för driftvärnet. Vi får väl se om det kallas samma sak den här gången då.
Man, nu kommer jag tänka på det där att, med att brevbärare fick bära vapen och sånt där. Och jag har berättat förut.
Ja. Jag fick en väldigt bra fråga där förresten. Nu blir det en liten utvikning igen. Jag berättade ju om beredskapsloken och de där 150 ångloken som stod efter järnvägen ända fram till första halvan på 90-talet då.
Just det.
Och då var det en som frågade, ja, men hade de stenkol till det där då? Och det där hade inte jag stenkol cool på. Jag gjorde en Kalle där. 3 år tog det för att lära upp mig, Kalle. Lite trög, men till slut.
Your lesson, young Padawan. I've taught you well.
Ja, precis. Ett hopplöst fall och ändå gick det. Men jag kollade upp det där och lyckades hitta artiklar och sånt. Alltså, du vet, det fanns såna otroliga mängder med stenkol, och vet du var de förvarade dem?
Nej.
Alltså i dagbrott och sånt där, och så fyllde, och sjöar och sånt, alltså där det gick då så det inte blev för kraftigt, va, men typ dagbrott, stenbrott och sånt där, vet du, som finns överallt. Då fyllde de dem med stenkol och la vatten över så de inte skulle synas. För tydligen så suger inte stenkolet upp. Det är så tätt så det suger inte upp.
Men shit.
Så att de hade... Ja, och det var ju inte bara till ångloken, utan det var ju som kraftreserv när alla berger och molle och sånt där var tumda, så fanns det enorma... Alltså vi... Ja, det var... Ja, jag vet det. Jag kommer inte ihåg, men typ miljarder ton och sånt.
Men vad flyger det kvar?
Nej, alltså jag tror att man har smygit ut det där och eldat upp det efterhand nu då. Det finns spår och rester av det, har jag ju sett då på fotografier och sånt när jag googlar lite.
Det är spännande att tänka att man hade förvaringssjöar förr.
Ja. Men så gjorde vi med våra upplag också. På jägarförbanden. Vi fick ju tonvis. Vi skulle ju kunna vara i 30 dygn bakom fiendens linjer. Så att vi skulle ju få ut material och det blev ju bara avlastat i vägslut, typ timmevägar och sånt där. Och så fick vi ju huvuddelen av den första tiden ta ut det här. Men då var ju en av grejerna var ju att lägga saker i kraftiga sopsäckar och sånt och sänka det i kärnar och sånt för att kunna dra upp det och sådana saker. Så det är ett bra förvaringsställe.
Coolt. Mörkt, kallt, inte så torrt.
Nej, men om du har det i... För stenkolet gjorde du inget eftersom de inte suger upp.
Nej, nej. Men, jag bara, du brukar prata om mörkt, kallt och torrt.
Ja, precis. Oh. Men det är ju torrt inne i sopsäckarna.
Just det.
Mm. Så är det. Men du, jag ska göra några föreläsningar förutom den här nu som på torsdag morgon nu då. Är det faktiskt så att nästa vecka, den 2 april på tisdag, det är efter påsken det. Då är jag i Laskegården i Vedum klockan 18.00 på tisdag nästa vecka då. På onsdag då är jag i Kolbäck, Hallstahammar. Och sen på torsdag så är jag i, oj, Boglösa Grillby, Enköping. Jag tror det är ändrat till Grillby, Enköping där. Jag lägger ut de här på Instagram-kontot också då. I vantan på katastrofen. Som de här eventen då med länkar till anmälningssidor och sånt där.
Snyggt.
Så det är Vedum, Hallstahammar och Enköping nästa vecka då. Tisdag, onsdag, torsdag.
Kul! Gå på föreläsning, ja. Lär dig mer. Ta med någon som behöver lära sig.
Ja, precis.
Ja.
Alltså det var på ett ställe, det var en stackare, en kvinna som tog med sin man som inte riktigt var med på noterna och de hade ju småbarn alltså. Jag kände det att jag var nästan lite för hård med han alltså. För jag gick på henne och frågade om de hade barn för hon satt längst fram. Ja, och du vet det, vem är ansvarig för deras mat till vardags då? Jo, det är jag. Och så pekar hon ut han där. Och alltså sa hon någonting om att han inte riktigt var med på noterna. Och då, oj, oj, oj. Efter det fick jag mig själv en tankeställare alltså. Så jag brukar fråga folk nu så att de är lite beredda innan. Jag går ju på rätt hårt.
Ja, ja.
Ja, så att...
Så om du liksom har en sån här bli utskälld kink, då kan du gå och säga att du inte har några spannmålslager hemma.
Ja, precis.
Så kommer folk att läsa lusen av dig.
Ja.
Och, du, är det klart?
Ja, det tycker jag.
Stort tack för att ni lyssnar. Tack Patrik, det var jättekul kul idag tycker jag. Bra jobbat.
Ja, vi får se om de pallar rörigheten här idag, lyssnarna.
Ha det så bra allihopa. Vi hörs om en vecka. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se är adressen. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.